Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och har vi hela tiden ett påslag? Oj, har jag gjort fel? Oj, nej men hjälp. Och nu är det stressad. Och nu händer det grejer. Alltså då är vi ju i sympatiska nervsystemet. Men vad vi behöver är ju att komma in i det parasympatiska. Och det kan vi göra själva med hjälp av andningen. Men som Karin Boye skriver, rustad, rak och pansarsluten gick jag fram. Om jag säger rustad, rak och pansarsluten gick jag fram. Men av skräck var brynnen jag gjuten av skam. Det blir något helt annat liksom. För kommer man då från Syrien och kämpar på med svenskan. Och så kommer nu med en riktig svensk-onska. Och ska prata du lilla gumma. Gumma, vänta, jag måste tänka. Vad är gumma för någonting? Eller, nej men förstår du? Alltså det blir ju... Man måste bara ha lite empati, tycker jag. När man har, och sen så tycker jag att det här med... Folk kommer inte med och säger, men kan du hjälpa mig att bli av med min dialekt? Kan vara liksom, kan komma med en värmländska? Kan du hjälpa mig att bli av med dialekten? Nej, men varför då? Vi har ju olika dialekter. Jag tycker man ska vara rädd om sin dialekt.
Tillhör du dem som blir förskräckta när du hör din egen röst i en högtalare eller i en podd? Eller är du den där pratkvarnen som älskar att höra dig själv och tror att alla andra tycker likadant? Hur som helst så har vi alla ett instrument som vi råder över helt själva, men som vi har så svårt att bemästra. Allt börjar nämligen enligt logonomen Eva-Maria Ros i andningen. Och den beror i sin tur på hur du mår just nu, men också vad du upplevt i ditt liv sedan barnsben. Inte så konstigt att många hellre vill dö än att ställa sig på en scen och tala inför publik. Som du säkert redan förstått så innehåller det här avsnittet mängder med exempel och roliga imitationer. Det blir en härlig blandning av gammal journalfilm, politiker, dialekter, östermalmska, rinkebysvenska och hur vi låter när vi pratar med nyckelbensandning. Men vi pratar också om att använda rösten och tystnaden som maktmedel. Varför kvinnor vill ha män med djup röst. Att det saknas tid att tala idag. Och att man kan lära sig karisma. Och varför spegelneuron kan lugna ner ett helt rum. Här kommer Eva-Maria Ros. Välkommen Eva-Maria Ros.
Tack Gunnar.
Du har ju skrivit boken Rösten, så talar den till oss.
Ja, tillsammans med en god vän, Eva Torslund.
Just det, som är journalist.
Det är hon bland annat. Hon är författare, hon är konstnärinna, hon är chef. Hon har många strängar på sin lyra.
Ja.
Så det har varit en bra kombo.
Jag förstår. Men nu har vi dig här.
Jajamän.
Ja, och... Jag funderar lite på vad döljer sig bakom den här titeln. Varför heter boken så?
Det får du faktiskt fråga Ordfront, för det var inte vårt förslag.
Det här var vad ert förslag?
Jag tyckte att rösten, dels så ville jag att den skulle heta från början. Vad var det för någonting som jag tänkte mig? Rösten, ditt sätt att synas, kom som något förslag, tyckte jag var väldigt bra. Det var någon vän som kom med det förslaget. Och så hade jag någonting, den stora röstboken eller något sånt där. För att den är så omfattande, den här boken. Men det var faktiskt Ordfront som satte den här titeln. Så att rösten så talar den till oss. Och det är lite fyndigt också.
Ja, det tycker jag. Jag tycker om alla de rubrikerna som du nämnt. Och inklusive den som den faktiskt heter. Men då undrar jag, varför ville du skriva en sån här bok?
Det var faktiskt min kamrat och Eva Torslund som har frågat mig så där lite under årens lopp. Och jag har inte känt mig riktigt mogen för att skriva någon bok. Men sen så var det för, vi har hållit på med den här boken i 2,5 år, så att det är några somrar sedan. Så satt vi där på Gotland och pratade och så hade jag köpt en bok utav en engelsk röstpedagog som jag tycker mycket om. Men den där var så, den såg så tråkig ut på något sätt. Så jag tog upp den där och så frågade jag Eva då, vad tror du det här är för bok? Och då sa hon, är det någon självhjälps, första hjälpenbok för barn? Nej, det är inte så. Det är en mycket, mycket bra bok av en röstpedagog. Men det ser ju inte så roligt ut det här. Nej, men varför skriver inte du en bok? Ja, nej, det kan jag, det har jag inte tid med, det kan jag inte och sådär. Och sen så sa hon det att, Eva brukar säga, när vi får den här frågan så brukar hon säga att när hon har kalas eller middagar och så någon frågar, vad gör du för någonting? Någon frågar mig det då, så berättar jag och då blir folk väldigt intresserade av det här med rösten. Och då tänkte Eva att det kunde vara något som är allmängiltigt. Vi talar ju alla varje dag, ibland hela tiden och ibland mycket mindre. Men just det här att hitta en medvetenhet kring rösten. Och då tänkte jag så här att jag påverkas väldigt, väldigt starkt av röster överhuvudtaget. För jag är ganska känslig person sådär när det gäller ljud och så. Så att då tänkte jag att jag skulle vilja skriva en bok i så fall om hur vi påverkar varandra och hur vi påverkas. Så att det är väl det som är avstampet till boken som jag har skrivit.
Men vad krävs det för att vi ska kunna prata? För någonstans så anstränger vi diverse muskler. Vi koordinerar saker och ting för att få ut det här som jag just nu säger till er. Och den här underliga frågan jag ställde alldeles nyss. Vad är det som samverkar för att vi faktiskt ska... Att det ska bli begripligt det som jag säger och inte bara bli några rytanden eller något annat konstigt.
Alla röster, vår röst startar alltid i andningen. Och det är, eller igen, ja, jo men alltså när man ska producera ljud så startar det alltid i andningen. Och sen så är det vad jag vill säga och intentionen med det startar ju tanken. Men det är ju så att vi har tre olika sätt att andas på. Och det är den djupa bukandningen som ger allra mest, där man får tag i mesta luften. Vi andas ju ungefär 20 000 andetag per dygn. Mm. Vilket är, man räknar med ungefär 0,5 liter om man andas rätt. Så att det är alltså 10 000 liter luft som passerar våra lungor och luftvägar. Och då är det ju så att ju mer rätt du andas, desto mer får du ut utav det så att säga. Så att bukflankandningen är någonting som vi ska sträva efter. Men de allra flesta av oss ligger uppe i bröstkorgsandningen som är den som kommer härnäst. Och där hamnar vi ofelbart när vi är stressade. Och jag menar, vi har ju hur mycket stress som helst i vårt samhälle idag. Så att det är väl det att vi, och sen så har vi den tredje som är då nyckelbensandningen. Och det är ju den som vi hamnar in i panik. Fara och färde och panik. Eller när vi var snörda på 1600-talet, 1600-talet. Och det står ju också om I boken skriver vi om korsettrösten, alltså hur kvinnorna lät på den tiden när man var så snörd så att man inte hade tillgång till sin andning ordentligt. Men så att det startar alltid där med andningen, och sen så ska det ju liksom, så ska det ju upp och så ska det passera då stämbanden, struphuvudet där vi har, där sitter en massa muskulatur och slemhinneväck som då ska producera det här ljudet. Så att om man bara andas, då använder jag inte stämbanden. Men när jag vill tala, då är det stämbanden som möts. Och det här är alltså ett normal-A. Nu är det Gunnar ska få höra. För ett normal-A ligger ju då på 440 svängningar per sekund.
Vad är ett normal-A?
Ja, nu har jag inte absolut gehör. Men om man säger alltså ett C, D, E, F, G, A. Alltså man hamnar på A på skalan. Så är det 440 gånger möts stämbande per sekund.
Oj.
Per sekund. Alltså det är ett otroligt arbete som görs med de här stämbanden. Och sen så ska det ut i form av artikulation. Och då har vi läppar, tunga, käke och bihålor, alltså håligheterna då i huvudet som vi använder. Så att det är liksom, och sen så ska det också då synkas med det jag vill säga. Och så bör man ha då, så att man inte hamnar i att det blir för monotont hela tiden, till exempel att man hamnar, i boken har vi ju där det står att vanliga ovanor som man hamnar i. Och det är också en sån här för att vara begriplig. Man måste ju mäta av det här med sin målgrupp. Vem är det jag pratar till? Pratar jag till äldre människor som kanske har någon hörselnedsättning? Pratar jag till barn? Pratar jag till högutbildade? Står jag på ett universitet och pratar till högskolemänniskor? Alltså vad... Så att det är en kombo alltihopa. Men rent fysiologiskt så behöver det ju funka med andningen först och främst. Och det där är vi inte så bra på. Eller vi har inte lärt oss det från början. Ett lilla barnet har ju det här från början. Det ser man ju, en liten bebis som andas helt rätt. Och kan skrika hur länge som helst utan att bli hes. Men sen så kommer vi upp i åren. Nej, tyst, sitt stilla. Nej, tyst har jag sagt. Slabba inte nu. Sitt rakt. Alltså allt det här. Och då kanske det blir pålagringar i oss. Att vi håller tillbaka saker och ting. Och det här hamnar ju i vår andning. För andningen är ju kopplad till nervsystemet. Och... har vi hela tiden ett påslag? Oj, har jag gjort fel? Nej, hjälp. Och nu är det stressad. Och nu händer det grejer. Alltså då är vi ju i sympatiska nervsystemet. Men vad vi behöver är ju att komma in i det parasympatiska. Och det kan vi göra själva med hjälp av andningen. Det är det som är så fiffigt. Att kan man lära sig det här? Och det kan man kika på i boken. För där står det ju ganska utförligt olika tips och trick som man kan lära sig.
Men jag tänkte utforska lite grann kring hur påverkar vårt mående på hur vi pratar?
Mm, det där är ju en intressant fråga tycker jag.
Var ska vi börja nysta någonstans?
Var ska vi börja nysta? Jag är av den uppfattning att allting hamnar i rösten. Man ringer hem och dottern svarar och man hör på 3 sekunder, vad är det som har hänt? Alltså man hör att någonting har skett. Man hör hur, vi hör glädje, vi hör sorg, vi hör förtvivlan, vi hör, alltså allting hamnar i rösten. Sen hörde jag en forskare ifrån Nederländerna tror jag han var, som forskade på rösten, som pratade om att om vi hamnar för mycket i en känsla, då blir det pålagringar och att man hamnar i det där att han är ju alltid så sur, alltså han låter ju alltid så sur, han låter ju alltid så stressad, att man hamnar i någonting bara för att man startat och man kommer inte ur det, så byggs det här på över tid. Och det är ju tråkigt då om man inte är en sorgsen typ, men man betraktas som det. Men sen är det ju också att det är nog inte mer än så att allting stannar eller hamnar i rösten. Vi sänder ju hela tiden. Vi kan inte avstå från att kommunicera. För även det är ju en kommunikation. Om vi sitter helt blickstilla och tysta. Och sen så har vi hela det här med allt det här med kroppsspråk. Nu sitter ju du och jag och kommunicerar utan kroppar för våra lyssnare. Men om vi hade TV, då måste man ju tänka på det här. Hur sitter vi och vad är det vi sänder med våra kroppar också? Men
vad finns det för exempel? Exempel om man är stressad, hur påverkar det rösten? Hur låter jag då?
Ja, då går ju andningen upp och man blir oftast, man pratar ju mycket, mycket snabbare. Och den här mellanljuden kan komma, för man söker liksom hela tiden. Och att det ger ju en slags, jag har läst en rapport där det höjer blodtrycket hos de som lyssnar.
Jaha.
Ja, så det är intressant. Så man har ju ett ansvar. Man vill ju inte att folk ska få högt blodtryck och bara äta medicin bara för att man själv är stressad. Liksom. Så att det blir ju det här, alltså det lite hetsiga, att det är lätt att läsa av en sån människa. Om man hittar den här bukflankandningen så är det då, och stannar i den, då blir du inte stressad. Det går inte att vara i den andningen. För då är du i kontakt med det parasympatiska nervsystemet.
Men även om vi är på dåligt humör till exempel?
Ja.
Och vi ska försöka framföra någonting då. Påverkar det rösten också?
Ja, om man inte kan hålla det tillbaka eller härbärgera det eller lägga det åt sidan en stund. Det beror på, ja men hemma kanske man släpper på lite. Att man inte har de här skyddsmekanismerna eller vad det nu handlar om. Men ja, nej men det är klart att det påverkar ilska och allt det här. Man hör ju en människa som pekar med hela handen i rösten. Jag såg den här dokumentären om Alexej Navalny på SVT Play som var väldigt, väldigt rafflande när han spelar. Han ringer ju till en av sina, den som försökte mörda honom, och så får han fram uppgifter, för han låtsas att han ringer ifrån politbyrån eller någonstans och förändrar sin röst och blir extremt stark i sin röst och pekar med hela handen och alltså styr upp, och han blir ju livrädd, den här killen som hade försökt mörda honom. Och det var väldigt, väldigt spännande att höra hur han bara gick in i en roll. Och det är ju det som skådespelare gör. Det är det som är röstgestaltning. Att man får, alla roller låter ju inte likadant. Vi låter ju inte likadant. En blyg människa kanske håller tillbaka lite grann och pratar inte så starkt och kanske inte så snabbt eller lite eftertänksamt eller så. Och en människa som har lite bråttom, som liksom tider pengar, kanske går på lite snabbare så. Så att jag tycker att det där, det är som musik. För mig är röster som musik.
För det leder mig lite in på det här med personlighet. Ja. Olika personligheter, lite det som du säger, pratar på olika sätt.
Ja.
Om jag är den här personen som tar steget framåt och vågar eller så. Men jag tänker på när du coachar eller man lär någon att bli bättre på att använda sin röst.
Mm.
Hur mycket påverkan behöver man påverka personligheten i det här? Eller kan man liksom separera det från vart annat?
Det där är intressant. Alltså, för att jag har haft kvinnor som kommit. Det kom, jag minns en kvinna som kom som hade lite svag, lite ljus röst, och hon jobbat på ett stort företag och satt i ledningsgrupp och sa att ja, det är svårt för mig att nå igenom. De lyssnar inte riktigt på mig. Och då börjar man ju alltid fråga om, ja, men, är det bara på det här jobbet? Har det varit länge? Eller, och sen så, jag tycker att man hör, jag brukar fråga, var du blyg som barn? Eller hur har du varit, har du några syskon? Ja, jag har ju två bröder och de tystar ju ner mig. Och så. Alltså, det brukar alltid finnas förklaringar till allting. Och det är det som är så spännande när man sitter och jobbar med människor. Men då så, i alla fall så började jag jobba med henne. Och hon hittade sin, alltså en djup, klangfull, jättevacker kvinnoröst. Och när den här kom fram, då tittade hon med ett storögt som, vem var det där? Och då sa jag, ja, det var inte jag. Och det är bara du och jag i rummet. Men vad kom det därifrån? Och då får man liksom börja, hon var inte van med, så att det är helt rätt som du säger att det har mycket med personligheten att göra. Och då sa jag, vad känner du för den här kvinnan som lät på det här sättet? Nej, men det är han ju inte van med. Nej, okej, okay, då får vi träna lite till här då. Och sen så minns jag att jag sa till henne, du, har du tänkt på att nu kanske folk börjar lyssna till vad du säger? Och då blev hon alldeles helt stilla och bara tittade på mig. Ja, så kan det bli. Är du mogen för det? Nej, jag vet inte. Så att det är liksom, man får inte skynda för snabbt heller när det gäller, för det handlar om det, att ibland så handlar det om att förändra ens personligt. Och det kan vara folk som är jättetrötta på sig själv och säger, men åh, nu har jag pipit så här i alla år, jag orkar inte med det här längre, nu jag är inte sån här längre. Och så börjar man på att jobba, men det, man måste ge det tid. Faktiskt, det är så.
Ja, för det, man säger ju alltid, men det är det svåraste att förändra, det är ju ens personlighet. Man har ju med sig en jävla massa saker
i bagaget.
Ja. Mm. Men här är man ju inne och petar i en ganska, och som också du visade där, att en ganska väsentlig del i personligheten. Det måste bli rätt omvälvande.
Ja, det blir det. Och det är därför som då har jag ju röstfiler som får med sig och jobba med den här nu 7 minuter varje dag. Så att de liksom lär sig, att de får verktyg för att också bekanta sig med sin egen röst. Och det är ju inte, jag tvingar ju inte på någon människa någonting, men de söker ju upp mig för att de behöver min hjälp med någonting. Mm. Och då är jag ju noga med att det är inte min vilja, utan det är din vilja. Du ska inte låta som jag låter som jag, men du ska låta som du. Det är ju också viktigt. Och likadant där, jag jobbar mycket med presentationsteknik och så. De ska ju inte vara som jag, utan det ska ju vara, var och ens egenheter ska komma fram. Men det ska vara tydligt. De ska få fram sitt budskap.
Ja, för just det tänker jag. Egenheterna. För de får man ju inte fila bort. För då skulle alla vara likadana.
Nej. Usch, vad tråkigt. Det är ju hemskt.
Och då är det ingen heller som lyssnar. Men hur reagerar man på omvärlden? För om jag börjar ändra min röst eller mitt sätt att prata. Som du, det här exemplet som du nämnde. Hon var inte riktigt beredd på det. Men vad har du upplevt för... Hur kan omvärlden reagera när man plötsligt bara ändrar rösten?
Ja, men det är ju väldigt många människor blir osäkra av förändringar. Och jag kommer ihåg när jag gick logonomutbildningen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ergonomröst- och talpedagog med estetisk inriktning, som är en 2-årig utbildning på Stockholms musikpedagogiska institut. Och då jobbar man ju, jag jobbade varje dag med min röst i 2 år. För jag ville verkligen förändra och komma underfund och få pedagogik. Jag hade ju jobbat med rösten hela mitt liv som skådespelare. Men inte haft en pedagogik kring det. Vad är det man gör? Vad händer om jag gör si och vad händer om jag gör så? Och det var en sån underbar utbildning för mig. Och då hände det så mycket i min egen röst. Och det tycker jag är så kul. Jag älskar ju förändringar. Så att, och då kunde det vara att jag kunde ringa till någon. Jag ringde till en väninna och hennes man svarade. Och sa, ja, hejsan, det är Eva-Maria. Va? Ja, det är Eva-Maria. Jag känner inte igen din röst. Nej. Jag går en utbildning och jag håller på att jobba med min röst hela tiden. Ja, men ska du prata så där? Ska du låta så där? Ja, nu låter jag så här. Och det är ju också det att inte låta människor hålla en tillbaka när man är på väg någonstans. Men det där, folk kan bli jätteosäkra när man börjar på att förändra sig själv. Och det är ju, jag menar, som när man går i terapi och man kommer hem och har helt andra värderingar eller börjar få syn på sig själv och kunna sätta gränser. Det kan ju skapa en oerhörd osäkerhet. Och det är ju likadant med rösten. Det här med rösten är för mig en slags, men det är en födslorätt att kunna uttrycka sig och bli lyssnad till. Och det är inte alla som har fått med sig det här. Liksom, att det försvinner under vägens gång. Så att det gäller också att återerövra på något sätt sin röst. Sin uttrycksmöjlighet.
Det känns som att det är förknippat väldigt mycket med personlig utveckling i ett bredare perspektiv än att man bara förändrar rösten.
Ja, för en del människor är det ju det. Sen kan det ju vara att när jag jobbar på Dramaten, där jag är röstpedagog, så är det ju, där handlar det inte om att jag ska förändra några skådespelare, utan de brukar ju ofta veta vad de håller på med. Men då kan det vara hörbarhet eller textförståelse eller sådana saker. Men en del människor kommer till mig, alltså på min privata praktik, för att känna att de, ja, folk lyssnar inte på mig. Och det är jag trött på nu. Så då är det ju en så. Då måste man verkligen, om man får använda en anglicism, pinpointa. Man måste liksom verkligen markera. Vad handlar det här om egentligen? För då går det ju mycket fortare också.
Om vi går från hur vi mår till hur vi mår i rösten. För vad jag förstår så kan man ju använda sin röst på ett ganska felaktigt sätt, eller ett sätt som gör att man framförallt blir trött eller mår dåligt i rösten eller blir hes eller vad det nu är för någonting. Vad är det, hur är det vi inte ska använda rösten, eller kommer vi garanterat att få ont i stämbanden om vi...
Nu vill jag att jag ska kvadda mina stämband.
Nej, det vill jag inte.
Nej, det är ju då, det har ju med här manning att göra. Om jag ligger upp i den här bröstkorsandningen och jag kanske inte använder stödet ens, utan jag kanske knarrar, alltså det blir ju knarr. Har jag mycket knarr när jag pratar, så blir det ju att det gnuggas i stämbanden. Och jag har inget påblås på luften. Och det här hör man ganska ofta, människor som knarrar. Allt ifrån nyhetsuppläsare till programledare, både på tv och radio. Men där, alltså knarr tycker jag, det är ju inget bra det här, alltså att hålla på det här sättet. Sen finns det ju, mycket har med luften att göra. Men sen så är det också väldigt mycket olika spänningar kring halsregionen. Som gör att man kan knipa till. Att man får en pressad röst till exempel. Det här är ju inte skönt att lyssna på om man ska hålla ett föredrag längre. Det blir bara jättejobbigt. Eller det finns också till exempel Ja, men att man har fastnat i den här dockrösten. Alltså man är 55 år och låter fortfarande som en liten tjej. Det kan ju också vara, det kan ju också störa om man ska hålla en dragning på en timme. Då blir man trött efter 10 minuter. Det där har jag ofta att folk som, jag blir fort trött i rösten. Ja, var har du din andning? Och så får man liksom börja undersöka det. Men det finns ju jättemycket sådana, det finns ju att man läcker, det blir för mycket läckage. Att man har inte den stämanslutningen. Det blir liksom mer sängkammarröstet av det hela. Och det blir konstigt om man ska bara jobba med finanser eller någonting. Så att det kan krocka lite där.
Aktierekommendationerna blir lite udda där.
Ja, men precis. Och sen så är det ju så att rösten förändras över tid. När vi, alltså dels så har vi ju, som jag berättade om det lilla barnet som är perfekt. Med de här pyttesmå stämbanden som är ett par millimeter knappt. Och sen så kom upp i målbrottet, och flickor kommer ju också upp i målbrottet, precis som pojkar. Men det låter lite annorlunda. För flickor kan det ju vara att man sjunger i kör och så plötsligt känner man, nej men oj, jag får åka ner till altstämman fast jag har varit sopran innan. För att det växer upp, huvudet växer helt enkelt. Och killarna vet ju, det är liksom, det håller på så. Det kan hålla på allt från några månader till något år eller ett och ett halvt eller någonting. Och det är en känslig period. De som har varit, du vet, vinersängerknaben. De här som har varit gossopraner och varit framgångsrika och allting. Och plötsligt snacka om förändring av personlighet. När de inte kan stå i de där höga, kvillrande, fantastiska tonerna. Utan det fäster ingenstans. Liksom. Och då får man ju hoppas att man har en körledare som kan leda dem rätt. Sen så är det ju, så förändras ju rösten vid graviditet till exempel. Men också innan mens så förändras det för kvinnor. Så att många operasångerskor lägger ju helst inte konserter precis där, precis kring mens, för att det kan, för rösten påverkas så pass starkt. Det är olika hos olika kvinnor. Men sen så när vi blir äldre, då avtar ju östrogen och progesteron och även testosteron, och då får ju männen ljusare röster.
Mm-hmm.
Så att man hör ju de här lite, man brukar prata om gubbröster liksom, att de går upp lite grann. Sen är det, varierar ju det naturligtvis, men rent generellt så pratar man om det, att testosteronet gör att slemhinnorna förändras. Så att män får ljusare röster och kvinnor får djupare röster faktiskt. Så att det där tycker jag är också spännande och intressant. Och då hörde jag en röstläkare som på ett föredrag som pratade om den åldrande rösten. Att det enda sättet att få bukt med det här ordentligt, sa hon, är ju övningar. Att fortsätta att hålla igång. Det är ju som de säger att men fortsätt gå på gym, fortsätt träna även fast du går i pension. Så att håll, för det är muskulatur. Så att det är viktigt att liksom hålla sig igång hela tiden och göra sina övningar.
Någonting som jag har blivit fascinerad över, det är ju att dels är rocksångare som kan stå 3 timmar och alltså mer eller mindre skrika ut, ja, på en scen.
Mm.
Eller men ta även en sån som Bruce Springsteen som är uppåt en 75 någonstans där. Ja. Och kan köra en 3 timmars konsert. Han, det är också rätt mycket. Han använder ju också anstränger också rösten väldigt mycket. Hur klarar de att ha den här röstvolymen på det sätt utan att skada stämman?
Ja, det undrar jag också faktiskt. Och då undrar jag om det är det att, jag menar, Bruce Springsteen, han jobbar ju frekvent. Det är ju inte en gång om året, utan han håller sig väl igång genom de här konserterna. Och han övar väl, kan jag tänka mig. Så att det är väl bara att de håller sig igång. Det är ju, faran är ju när man inte har så mycket gig. Att man lägger av då och att det tar tid att komma tillbaka, tror jag. Jag har inte jobbat så mycket med rocksångare. Det kom en klient som var, Han höll med, vad kallas det, dödsmetall eller något sånt där. Vet du, de bara skriker. Ja. Och det var blod och grejer. Det var liksom, och det var så fantastiskt. Men hur gör, och så spelade han upp hur han lät. Det var bara som vrål på något sätt. Men hur länge orkar du det här? Ja, jag orkar nog en timme i alla fall. Ja, hur värmer du upp? Nej, han skrek sig i formen på något sätt. Så att, jaha, okej. Ja, det var inte, han kom inte till mig för rösten, utan han behövde hjälp med något annat. Så att, nej, det var, ja, jag är också fascinerad. Men sen så finns det ju många som man skulle kunna tänka att det är så lite som behövs för att man ska få ordning på sin röst. Och jag kan tänka, och jag skulle så himla gärna vilja jobba med unga tjejer. Tjejer som är, du vet, som är på väg, alltså 19-20, de har lämnat gymnasiet. De är på väg in i den här att bli vuxen kvinna. Och där skulle jag så himla gärna vilja komma in och hjälpa de här tjejerna att hitta en stabilitet och en stadga. Och så att de blir lyssnade till. När de ska in i sina karriärer eller utbildningar eller vad de nu ska göra.
Men för tillbaka till det här skrikandet. Mm. För om jag ställer mig och skriker åt någon person. Eller, ja, men jag skriker inte så ofta, men det händer. Eller så skriker jag bara för att jag ska härma någon eller sådär. Mm. Alltså jag blir ju hes på att det är inte många skrik som jag känner att det där var inget bra för min röst.
Nej.
Vad är det som händer då?
Ja, du har förmodligen inte mer i stödet när du skriker på stämbanden, så att säga. Att du lägger det där uppe, ja, istället. Och det skriver jag också om i boken, med skillnad mellan rop och skrik till exempel. Vi skriver ju, Eva och jag, om män som skriker. Och där har vi ju till exempel Mussolini. Och vi har Hitler, som vi tar upp och gör lite röstanalys och skriver om hur de arbetade med sina röster, som vi har sett det. Och det där är ju, om man ska prata om det är väldigt intressant där. För Hitler, han tog ju lektioner.
I att skrika?
Ja, när han tog lektioner utav en skådespelare som han hade. Jag tror att det blev som en slags gimmick för honom att det här, han började ofta lite lugnt och fint så här, och sen så trissade han upp sig och så blev det en slags persona, det där att han, alltså det där engagemanget, det där skrålandet. Men jag är förvånad, jag tycker att det låter som att han åt slutet av sina tal är hes, och men det finns ju en forskare, Brigitte Mrall, som har suttit och lyssnat på Hitlers tal nere i Tyskland. Jag kan inte tyska, så jag har inte gjort det här. Hon har gjort och verkligen studerat detta. Och då hon säger att det liksom, han hade en väldigt bra teknik och sådär. Så att, jag vet inte, man måste nog sätta sig in i det där. Men det där det är ju ett skrika, för mig är det ett skrikande. Och jag har väldigt svårt med människor som skriker överhuvudtaget. Jag slutar lyssna, vare sig det är på en scen eller om det är människor i det privata som skriker, så slutar jag faktiskt att lyssna, därför att det blir för starkt för mig på något vis. Det blir fel frekvens.
Finns det något tidsepoksmässigt där? Att idag så skulle vi, om det skulle komma en politiker idag så skulle ställa sig och skrika, så skulle ingen lyssna. Men då på den tiden så lyssnar man till skrik.
Ja, det var ju också så, nu är du inne på någonting som jag tycker är väldigt fascinerande, och det är det här med mikrofonteknik. Och det här är, jag menar, Hitler kom på 30-talet och Mussolini senare, men man hade en annan typ av mikrofonteknik som gjorde att man talade bara rakt fram, rätt in, och man fick tala ganska starkt, för att man kunde inte sitta så här som du och jag gör nu och nå ut. Och då tänker jag på hur folk lät förr. De hade ju inte sett att tala. Kära lilla pappa, nu vill jag tala med dig om en sak. Alltså det var det här lite, eller hur? Det var lite nasalt i det hela, och man hade en annan käköppning man öppnade. Och det som vi hade som influens i Sverige var ju radion. Och sen på 50-talet så kom tvn. Men det var ju när man samlades kring radion och så var det de där mikrofonerna när de talade, och det var de journalfilmerna. Nej, det var ju sättet att få nyheter. Att man samlades, och inte minst under kriget. Så att så det var ju det här sättet att tala på, det här snabba. Och sen så kom ju influensen också från teatern, teaterns värld, Dramaten. Folk säger, är du på Dramaten? Ja, varför säger du så? Ja, men man talar väl så på Dramaten? Nej, det gör man inte alls det, säger jag. Det är Gud förbjude. Det gör de inte alls det. De pratar väldigt, väldigt fint på Dramaten. Så det alltså. Men det var ju förr i tiden. Man nådde, idag använder vi myggor. Alltså små mikrofoner som klistras i ansiktet på skådespelarna. Många gånger. Siv Ruud hade ingen mygga. Holger Lövenader hade ingen mygga. Utan de talade så att de talade på ett annat sätt. För att nå ut på den här stora scenens akustik som är så svår. Som har, vi har tre rader med människor, alltså rader, balkonger med människor högt upp, 770 personer. Så då talade man på ett sätt, för man hade inte den här mikrofontekniken. Idag kan vi hålla tillbaka på ett annat sätt. Sen har ju scenskolorna också bidragit till att diktion och talet har förändrats på våra scener. För en del pratar ju om att det ska vara så naturligt, så organiskt, så autentiskt som möjligt. Och jag tycker också att det ska vara autentiskt. Men det är ändå en förhöjning att man står på en scen och spelar en annan person. Och som ska nå ut till en månghövdad publik som betalar 510 kronor per biljett. Så att jag kämpar på med det där att med hörbarheten och omsorgen om orden. Vi har ett fantastiskt språk. Och jag vill inte att det ska förflackas.
Vad menar du med förflackas?
Ja, men att det ska, jag menar att man slarvar till liksom, att man liksom, det slarvas bara med. Vi har ju fantastiska ord, mumla. Vi har ju 25-öring.
Det är ett gammalt.
Ja, ja, nej, men vi har ju liksom underbara ord. Nej, men som Karin Boye skriver, rustad, rak. Och pansarsluten gick jag fram. Om jag säger rustad, drak och pansarsluten gick jag fram. Men av skräck var brynnen jag gjuten av skam. Det blir något helt annat liksom.
Ja, men då blir följdfrågan. Varför blir det där förflackningen? Varför får vi den?
Ja, ord eller språk förändras med över tid. Det gör det ju. Vi talar ju inte på det där sättet längre, kära du. Utan det blir ju en förändring över tid som är, jag tror att det är kulturellt. Men också just när det gäller språket på våra teatrar och på sättet som vi, alltså så vill jag faktiskt värna om hörbarheten. Det är viktigt, och det är inte, förflackningen tror jag kommer av att man tror att man måste vara autentisk. Som liksom bara sitta och snacka liksom. Men det är inte så. Inte på Dramatens stora scen i alla fall. Sen är det mindre lokaler. Inom film är det ju annorlunda. För där kan man ju gå nära. Man har en mygga i peruken. Eller på någon krage eller någonstans. Och man kan hålla tillbaka. Och ibland så texta sig. Jag har ju nästan alltid textning. På svenska serier. När jag tittar på tv alltså.
För att
jag tycker att det är svårt att de inte riktar. Jag ser inte intentionen, jag känner inte. Alltså det slarvas med talet.
Finns det en, vad ska man säga, vad ska man kalla det för, sociokulturell?
Sociolekt.
Ja, men alltså lite det här att när du säger så här, just ska vi tala, du sa den här Karin Boye och det här, att det låter lite för mer, och vi ska liksom försöka vara lite som alla andra och inte sticka ut och inte prata så himla artikulerat, för då sticker vi ut på något sätt. Finns det någonting där? Nu chansar jag bara.
Ja, nej, men det är ju också en klassfråga, är det inte det? Vi har ju sociolekter, vi har ju det som man brukar i vardagslag kalla Rinkeby-svenska. Och det är ju människor som är födda i Sverige som pratar Rinkeby-svenska.
Ja, de har inte ens utländskt påbrå.
Nej, precis. Utan det blir liksom, du bror, jag ska säga det. Alltså, att man och det är ju en slags tillhörighetskänsla. Det finns ju också, jag menar, man kallar det också språkspel. Att det är, nej men till exempel advokater låter ju på ett sätt. De har ju sitt nördspråk när de samtalar. Och jag menar, Hammarbyfansen, de låter ju inte som de är födda på Östermalm. Utan det är, vi tar ju och vi suger ju upp saker och ting från vår miljö. Och det tycker jag också är spännande. Och det här med brytningar och nej men det...
Men är det ett sätt också att facka in sig själv och säga att här är jag och där är, här är våran grupp? Är det ett sätt att visa sin grupptillhörighet?
Ja, det kan det nog vara.
För jag tänker på, vi har ju Göteborg motsvarande, att man är från Särö. Och det är väldigt fint. Jag bor där nere och då har man ju jobbat på Volvo också när man är lite äldre. Det är ju ett sätt att skilja sig från mängden.
En av mina bästa väninnor är ju född och uppvuxen på Särö och så bor där fortfarande. Men det kanske är så att det är... ja, det är något sätt att du skiljas ut. Och jag menar, när man gör roller så är det ju det att... Var kommer den här personen ifrån? Är det en överklassmänniska? Kanske man ska ha de här C-ljuden. Är du sjuk? Jaha, okej. Okay. Ja, men då får du ringa sjukhuset. Eller vadå, är du sjuk? Ja, men då får du ringa sjukhuset. Så att vi signalerar olika saker. Väldigt mycket finns i språket. Och som det förändras över tid. Och idag kommer de här alltså lite djupare skeljuden, sjuk, sjunga. Alltså de är alltså väldigt halsmässiga ljuden. Och de hörde man inte så mycket förut. Sen har ju vokalljuden förändrats också. Till exempel, alltså börja med 80-talisterna, 80-talister, 90-talister. Med det här med äventyr, läsa, dad. Döden. Lösa. Alltså att ö är... Och ibland så kan det ju då vara svårt att uppfatta, särskilja vokalljuden. När ö drar mot a mer. Eller ö mot a, alltså död. Då kan det vara svårt ibland om det går lite fort. När människor talar. Och det är också det här med tydlighet som är så viktigt, så att vi inte börjar spekulera som åhörare. Men sa hon det eller sa hon det? Nej, men jag hörde det. Nej, jag hörde ju det. Nej, men alltså det här att man börjar skalda själv i huvudet för att det inte blir tydligt.
Då ligger ju närliggande fråga är ju dialekter.
Mm.
För det är ju samma sak där. För man har ju haft en strävan som jag har upplevt att många gånger att ja, men dialekt ska man helst inte ha om man pratar i tv eller liksom sådär. Att
det, så var det förr.
Ja, men nu kanske är vi tillbaka till att vissa dialekter är ju
hög status.
Lite hög status. Mm. Alltså lite lundensiska åt det hållet är ju lite hög status. Göteborg är inte jättehög status, uppfattar jag.
Nej, men det är ju klämmigt och kul. Och
det är alla bönner då, va? Och så här,
ja, precis.
Alltså, men det känns som att det finns vissa dialekter som man får ha. Vissa dialekter får man inte ha. Och sen finns det människor som säger, ja men jag förstår inte dialekter om de pratar på det här och det här sättet. Och undrar liksom, ja, men det är väl inte så himla svårt att förstå.
Ja, men är du invandrad? Du är inte, om du har kommit för 4-5 år sedan till Sverige och så har du gått på SFI. Och så har man ju, det vet man ju själv, man lärde sig en viss... Jag fick lära mig British English när jag gick i skolan i Örebro. Och sen så har man en helt annan typ av en engelska som talas till exempel i Afrika eller i USA. Det var ju, det tar ju tid innan man vänjer sig. Och det kan ju, jag tänker ofta på det här när jag gör inläsningar och så, att vara tydlig för även för människor som inte har svenska som första språk. För kommer man då från Syrien och kämpar på med svenskan. Och så kommer nu med en riktig svensk ondska. Och ska prata, du lilla gumma. Gumma, vänta, jag måste tänka. Vad är gumma för någonting? Eller du vet, nej men förstår du? Alltså det blir ju... Man måste bara ha lite empati, tycker jag. När man har, och sen så tycker jag att det här med... Folk kommer inte med och säger, men kan du hjälpa mig att bli av med min dialekt? Kan vara liksom... kan komma med en värmländska. Kan du hjälpa mig att bli av med dialekten? Nej, men varför då? Vi har ju olika dialekter. Jag tycker man ska vara rädd om sin dialekt. För att det är något fint. Det utmärker att vi kommer från olika delar av landet. Men är det så att det är problem med tydlighet? Om man skulle sitta... Jag har fått ett jättefint jobb som nyhetsankare på Rapport. För att jag har så himla fin utstrålning och är så tydlig i min tanke. Men att jag har en fullständigt jättesvår obegriplig dialekt. Då kanske man kan tänka sig för liksom. Men det är ju arbetsgivaren som får tänka då. Ibland så kan det vara faktiskt lite svårt när man lyssnar på radio. Vissa dialekter. För att det kan också ha med intonation att göra. Och betoningar, att det blir konstiga betoningar. Folk vet inte riktigt vad de säger. Det kan vara ett stort problem tycker jag. Att man betonar fel grejer.
Men hur svårt är det att lära någon riktig grov skåning eller göteborgare till att prata lämplig nyhetsankar svenska?
Ja, men jag hade någon nu som skulle i en film, regissören ville att hen skulle prata, det var någon västsvensk dialekt på något sätt, och sen så ville hon att det skulle vara mer renare åt Stockholmshållet till. Och då får man ju bara sitta med replik för replik och så känna att nej men vänta, här ska du ha en akut accent istället för en grav accent. Och så får man läsa lite före kanske och så får man upprepa och ibland spelar de in och lyssnar. Om det är sådana specifika saker när det gäller film eller teater. Men annars är det... Ja, nej, men det är väl i sådana lägen som jag jobbar med dialekter. Sen har jag ju undervisat i dialekter på scenskolan också för att jag tycker att det är bra att ha. I England är de ju jättebra på det här med dialekter. Mm-hmm. De får på sina drama schools få lära sig, du vet, alla möjliga dialekter och brytningar. Men det har inte vi riktigt i Sverige, tyvärr. För det är ju också kul att kunna. Det är ju flera färger på paletten, tycker jag. I alla fall.
Jag tänker på dialekter. Norska och danska är ju inte dialekter. Det är ju egna språk. Mm. Men det är ju fortfarande ganska likt svenskan.
Om man jämför... norskan i alla fall.
Ja, ja, men om man då jämför med finska eller tyska. Eller
det andra språkstammar.
Ja, precis. Men... jag upplever ofta att vi svenskar är ganska dåliga på att förstå så enkelt som norska till exempel. Som jag tycker är, ja men alltså, du får ju ge mig en fiskare någonstans ifrån Bodö eller någonting som kanske berättar om senaste fångsten. Då kanske inte hänger med riktigt. Men annars tycker jag norska, det är ju lika väl som att jag ska förstå skånska eller värmländska. Jag tycker inte det är någon större skillnad. Men jag börjar lite far efter det. Varför har vi svenskar så svårt med de andra nordiska språken? Jag har alltid ställt mig den frågan.
Jag har själv svårt att förstå danska. Jag var tillsammans med en dansk en gång. Vi pratade ju engelska.
Menar du det?
Ja, absolut. Det var väldigt svårt därför att det är så mycket... det är så få konsonanter. Ja, kul. Vadå? Vad menar du nu? Liksom? Jag vill nog ha ett avslut på ord och sådär. Jag tycker att det är svårt. Jag försöker jobba på det och försöka vara tolerant och så. Det är inte det. Men norskan är ju lättare. Jag vet inte varför vi har... Alltså, jag tycker att vi svenskar har svårt överhuvudtaget med att förstå brytningar och så. Vi behöver träna oss på tolerans. Att kunna... tona in i den människan vi har framför oss och känna den människans intention. Förbi orden ibland. Ibland, man hittar ju inte ord. Vet man ju själv man är iväg, man ska försöka med skolfranskan liksom och de bara tittar på en ungefär. Men det är en ansträngning och man försöker och man får hjälpa varandra med det hela. Men det Ja, jag tycker att vi är lite dåliga på att förstå generellt.
Mm. Nej, jag kanske utifrån mitt perspektiv har lättare också i och med att jag har tvåspråket. Jag kan flytande tyska. Det finns kanske väldigt många, eller det finns ett antal ord på danska som är
typ. Ja, just det.
Tyska. Och det är kanske det som gör att jag har lättare att...
Det har du lite försprång, tror jag.
Jag har lite försprång där. För jag tycker samtidigt det är lite pinsamt när man liksom skojar om på offentlig plats, tv och så vidare, skojar om att jag fattar ingenting om jag hör en dansk. Och då är man kanske en svensk lite mer kulturpersonlighet eller språkmänniska eller en person som ju liksom... Ja, där man tycker liksom att du är ganska välutbildad och du har ändå varit med ett tag och du har ju ändå, är ju ändå författare. Alltså, och så säger du, jag fattar inte ett ord danska. Och då tycker jag liksom.
Men vi har ju olika musikalitet.
Ja, det kanske
också
är så.
Och det finns ju en metod som heter vestibularis. Alltså man kollar vestibulärsystemet. Och då gjorde jag en sån hörseltest där. Och då kollade hon mina hörselkurvor. Och då kunde hon utläsa att italienskan ligger väldigt bra för mig. Men tyskan var lite sämre med. Och jag har liksom, jag har aldrig läst tyska, men jag har lite svårt att fatta där. Men italienskan kan, jag har inte läst på djupet italienska, men jag har en dragning åt det språket för att den musikaliteten tror jag tilltala mig mer än tyskan, om det har med intonation att göra vad det är. Men just att det fanns i min hörsel redan. Så det kan vara sådana saker. Det är så mycket som vi inte vet. Liksom. Utan man kan inte säga till något så här, nej men skärp dig. Utan det kanske har med andra parametrar att göra.
Nej,
att man inte förstår.
Höra.
Ja, eller hur? Så att, vi får se. Och sen så kan jag tänka med, alltså, vad har vi hört? Tidigare, en del åkte ju till Danmark varje år med sina föräldrar. Det gjorde aldrig jag. Vi hade inte den möjligheten att göra det. Så jag har inte hört så mycket danska i min dag. Och det kan ju vara det också. Nu tycker jag det är väldigt kul att titta på danska serier och lyssna och njuter av det och försöka lära mig faktiskt.
Vi var inne på det här med kvinnliga, och du sa kvinnliga röster, och du sa att du var lite tänkt lite här kring att hjälpa tonårstjejer. Mm. Vad är skillnaden mellan kvinnliga och manliga röster ur ett rent röstperspektiv? Alltså, finns det någonting där som gör att vi har lättare att lyssna på manliga eller kvinnliga röster i vissa lägen? Eller är det kvinnor som har lättare att lyssna på kvinnor? Eller finns det någonting rent här som skiljer oss åt, mer än att män har djupare röst än kvinnor?
Mm. Män har ju lite längre stämband än kvinnor. Och sen så har män mer hyaluronsyra i sitt struphuvud än vad vi kvinnor har. Och hyaluronsyra är en stötdämpare. Så att om man då säger att, i boken skriver ju lite mer om det här med hur fruktansvärt mycket, många svängningar, när jag pratar om de här 440 stycken per sekund. Alltså om en lärare står och pratar i 3 timmar så är det, alltså jag kommer inte ihåg, det står i boken, men då måste jag ju tjuvtitta i så fall, hur många miljoner svängningar som det handlar om. Är man då kvinna så är man mer sårbar än mannen, och därför tycker jag det är så viktigt att kvinnor får ta del av röstträning, röstteknik. Det är väldigt illa med det, till exempel för lärare. Att de jag vet inte om de har en timme på 3 år eller någonting. Och det är lika med ingenting. Men nu ska jag se, vad var det du ställde för frågan? Jag hade något svar på gång här.
Nej, men vad jag var ute efter var just det här.
Jo, nu vet jag. Ja. Jo, och då är det ju så här, vi skriver ju också i boken om den attraktiva rösten. Finns det någon röst som är mer attraktiv än andra? Och där kan man heller inte vara generell. En del människor säger ju så här att, alltså enligt forskningen som jag skriver om det i boken, så är det ju att kvinnor vill ha män med lite djupare röster. Därför att det, och det hade de svarat på frågan, så att det är för att det börjar lite för att han testosteron, han är viril, han är liksom omhändertagande. Det finns en djup liksom hållande i det hela. Medan män vill ha kvinnor med lite ljusare röster. Men inte för ljust. Inte liksom det där. Nej, då lyssnar de inte alls. Men de... alltså lite ljusare röster. För det skvallrar om att de har östrogen. De kan föda barn. De kan liksom, de är fertila. Så att det är det där spelet. Det var, jag tror att det var BBC som hade skrivit om det där i en artikel. Och... men sen så finns det ju också det här att man... det är ju olika. En del kvinnor älskar ju män med skägg. Och andra tycker att det är fullständigt ved. Man spyr om man ser hår i ansiktet på någon. Alltså det är ju liksom... Och kommer någon med mustasch, då går man ut direkt. Och andra bara säger, han måste ha mustasch. Annars går det... Alltså så att det är samma sak här, va? Det här med röster. Och sen så är det väl det att när det blir... pipigt är man väl inte så förtjust. En man med en pipig röst är ju inte så kul. Eller en kvinna som har allt för djup röst, som hamnar liksom någonstans här nere. Det kan vara lite hotande och jobbigt. Och jag undrar lite om Hillary Clinton inte har jobbat med sin röst där i den här presidentkampanjen. Jag tyckte hon låg lite här nere ganska ofta. Att man känner att man måste liksom gräva lite där nere för att få respekt. Jag vet inte, men jag fick bara en känsla av att Margaret Thatcher jobbade ju med sin röst. Hon lät ju inte klok när hon skulle börja inom politiken. Och så henne skickade hon till en röstpedagog som fick jobb med det här. Och det är ju, jag tänker på... kungahuset eller politiker eller någonting, man ska stå, jag brukar säga att rösten är som ett visitkort, det är någonting man lämnar efter sig, och jag kommer väldigt, väldigt väl ihåg röster mer än ansikten. Ja, det är han med den, ja just det, ja men det är hon med den, så, men så att, då ska man då ha en genomslagskraft och vara en offentlig person som dessutom ska lyssnas till, så tycker jag att det är viktigt att man har koll på den här rösten. Så att det inte plötsligt far iväg. För det hör jag ju också hela tiden. Många kvinnor som säger, ja men när jag blir nervös, då rösten åker upp direkt. Och så hamnar man i det här. Och så är man ofördelaktig, tycker man själv då. Och det är ju inte så kul.
Nej, för det var lite dit jag ville komma. Just det här med diskriminering av kvinnor och hamnar de i ett styrelserum med män och så vidare. Var någonstans kan man mötas röstmässigt så att man på något sätt respekterar varandra? För nu sa du liksom, ja men hon ska låta så där för att hon har mycket östrogen och kan föda barn, vilket ju liksom är extremt, passar in det här liksom, och mannen då kan inte vara omhändertagen, och det är lite där, då är vi ju nere någonstans i väldigt långt tillbaka i tiden, eller fortfarande kanske, hur man nu vill se det. Men jag funderar på hur kan rösterna påverka vilken, man ska säga, maktfördelning eller fördelning man får i samhället mellan kvinnor och män.
Har inte det där lite att göra med kroppsspråk också? För det är ju ganska sammanvävt på något sätt. Med blicken, med hållningen. Har man en hopsjunken hållning, så signalerar man lite underdog. Anglicismen kommer igen här. och står man inåt med fötterna. Inte våga möta med blicken. Det betyder ju också mycket, tycker jag. Men har man blivit vald in i en styrelse, i ett styrelserum, så måste man ju ha vissa kvaliteter som gör att man väljer inte in vem som helst. Så att jag tror att våga ta ut svängarna. Om jag tänker som kvinna då, eftersom jag själv är kvinna och tänker på det med pauseringar, att ha sin tid. Många gånger så är det ju så att man, för att inte förlora sin taltur, så lägger man in ett för att någon inte ska bryta in. Och de där ljuden kan ju vara ganska påfrestande, både för en själv rent röstmässigt och för de som lyssnar. Så att Jag tycker att man, ja men har man en självklarhet i sin situation och i sitt ämbete, sin profession, Så jag menar, trivs man med det så tror jag att man, hoppas jag, blir respekterad.
Vilket för oss in på ämnet rösten som ett maktmedel. Mm. Hur kan man använda sin röst för att skapa sig makt eller för att visa makt? Vi hade ju ett sätt, det var ju Hitler, han ställde sig och skrek. Funkar kanske inte så bra i ett styrelserum. Eller någon annanstans där man måste... Alltså, hur använder man rösten för att visa eller skapa sig en position? Eller en,
ja, men titta på Donald Trump som har skapat sig en position som kanske kommer tillbaka som president.
Ja. Men beror det på rösten?
Nej, men det är ju en del av det. Man kan ju inte välja bort rösten. Alltså den här iranske psykologen Albert Mehrabian gjorde ju en slags undersökning på vad vi lyssnar till och vad som är viktigt i en prestation. Och rösten är ungefär 10%. Eller nej, förlåt. Texten är 10%. Och rösten 30% och kroppsspråket 60%.
Oj!
Ja, så att där så har du världens bästa text.
Men låter på det här sättet med en liten tungrotsspänning så här.
Och sen så har du väldigt viftande armar eller skakar på huvudet hela tiden. Då är det ju kört. Då kan du ha hur bra text som helst. Så att det är ju en samverkan med det hela. Men jag tänker på Donald Trump, det är ju liksom han står liksom hänger på ett staket och snackar med en granne och är lite avspänd. Och även fast han 1000 pers framför sig, så han snackar lite skit om den och lite skit om den. Folk ger ju honom makt. Folk ger honom makt. Och han har många anhängare. Så att det är ju helt olika. Det är en svår fråga. För att det finns ingenting att säga, ja men gör du så här så får du makt. Det beror ju på vad det handlar om. I vissa lägen så kanske det är ödmjukhet ger makt. Ett lyssnande kan göra det här. Det finns ju också lyssnandet som, alltså tystnaden som maktspråk också. Att man bara blir tyst. Man svarar inte. Man tittar bara. Det kan ju skapa, göra att den som har talat blir väldigt osäker. Och då har man ju gjort en slags maktrokad i rummet, kanske. Så att det finns otroligt många olika verktyg, eller vad man ska säga, olika delar i det här med kommunikation. Och där rösten betyder, men sitter vi bara så här och kommunicerar utan kroppar, så är det ju, då är ju rösten allt. Och pauseringarna och allt det här liksom. Så att det är, ja men det är lite...
Men om vi gräver lite i Trump, jag tyckte det lät väldigt intressant. Ja, han står och hänger på gärdsgården där och sen är det ju hans, ja men det finns ju någonting i hans personlighet såklart. Och så, men vad ser du i han, vad är det som appellerar faktiskt, om du så här, liksom, plockar isär det här lite grann i delar när du ser och lyssnar på honom?
Appellerar till folk? Alltså, ja, det får alltså, ju kanske... fråga hans anhängare.
Ja men, ja, men det finns ju, om du som med dina professionella ögon och ditt sätt att se på saker och ting, så kan du kanske säga så här, ja men jag förstår varför det är så här.
Men jag tror att det är att han är, det är ju, han rör ju om i smeten där. Det kommer en jätterik man som skiter i vad folk säger ungefär. Och sen så skapar han sin egna agenda på något vis. Och ibland är ju folk väldigt trötta på det här med byråkrati och lagar och staten och allt det. Utan det kan ju vara det som gör att han har blivit så populär.
Om man hade pratat på ett annat sätt med samma budskap så med det du har sagt så hade det inte, så kanske det inte alls hade gått fram.
Nej, för som vi sa tidigare så följer ju talet personligheten. Och det är ju, han har ju ett sätt att tala som är, han gör sig ju ofta lustig över folk. Och då har han ett sätt liksom att slänga ut saker och ting. Och sen så samtidigt så, kan han, så håller han tillbaka och samtidigt han trycker på framåt. Och så håller han tillbaka. Det blir ett väldigt intressant sätt i hans röstteknik. Men...
Hade det funkat i Sverige? Man hade fått en sån politiker.
Det var en intressant fråga. Vad tror du? Vad tror du? Hade du gjort det? Ja, men kom inte då. Jag tänker på de här, vad heter det? Nydemokrati.
Med
Wachtmeister och Bert Karlsson. Ja, det var väl lite så åt det där hållet, eller? Jag vet inte. Men, och det var väl, de var väl populära under några års tid. Men ja, nu är det en ny mandatperiod som ska komma här 20 januari 2025. Det är mycket har med röst och tal att göra. Och man ser, jag menar, om vi tänker på våra politiker så är det ju... Ja, jag skulle inte våga ställa mig upp och leda ett parti. Det kommer jag aldrig göra. Men jag kommer aldrig...
Varför inte?
Nej, för tusan. Usch, jag har andra intressen. Nej, men att då skulle jag nog inte våga göra det utan att ha en teknik. Att veta, kunna det här med retorik och rösthälsa och... vad jag sänder och var medveten om mina egna... ja, det jag sänder helt enkelt.
Men om vi är inne nu på svenska politiker, om du ser dem rent ur ett röst, ut i ditt perspektiv. Och så, om man säger, och är det kanske sådana som man ofta tar upp som Carl Bildt och Göran Persson och sådana här. Var någonstans, vilka... Om vi börjar i den schyssta ändan, vilka tycker du liksom, här är det någon som har ett sätt att framföra, har ett sätt att tala, som oavsett vad innehållet är, så är det här, så funkar det här. Den här personen har en bra röst och ett bra framförande där man kan säga att det här går igenom, eller här borta finns det en förbättringspotential.
Alltså det där är en jättesvår fråga, Gunnar, därför att det är, jag tycker att det är svårt när det blir bjäbbigt. De här senaste debatterna jag har sett har det varit bjäbbigt och det är ofta reporterna jagar på dem och inbjuder till att man ska bryta av och det är inte så där rent, vad ska jag säga, kommunikationshygieniskt eller vad man ska kalla det, att det är inte nej, men i England pratar man så här Mr. den och den och Mrs. alltså man titulerar varandra på ett annat sätt. Här är det finns ju mycket politikerförakt i vårt samhälle, tycker jag, och det är väl bara bra att det finns människor som vill göra det här jobbet, för att det är ju ett tufft jobb. Men det är svårt att göra en röstanalys på de här människorna. När jag tänker tillbaka istället på Göran Persson. Det var ju en serie med Göran Persson som hette Ordförande Persson, som Erik Fichtelius gjorde. Och då var det i ett, tänkte på just rent röstligt, så sitter han och ska berätta lite om Carl Bildt. Och då var det lite, och då blev han sån här och knarrade, för att det skulle ju ändå, det var ju lite hemligt det här, va? Men det filmades ju ändå för tv. Och då hade han liksom, då tog han till knarret sådär när han gjorde det. Och sen så kollade jag, när jag skrev en uppsats i retorik om pausen, pauseringar. Pausen, talets tystnad kallar jag den. Och då studerade jag 3 stycken talare som jag tyckte var bra talare. Och dels var det Leif Silbersky, dels var det Gudrun Schyman och så var det Martin Lönnebo.
Nej, men Martin Lönnebo.
Ja, han var alltså, han är död nu sedan en kort tid tillbaka, men han var biskop i Linköping bland annat. Och då studerade de i ovana situationer. För jag ville studera deras pauseringar. För det är också sånt där att våga ta paus. Och för att göra en emfas eller för att landa ett ämne eller bara se till att man får luft så att det räcker. Och så gjorde jag intervjuer med de här tre personerna också. Och frågade om hur de tänkte sig rent retoriskt. Och Leif Silbersky, han satt ju mycket och kollade mycket på klipp och sådär. Men han sa att alltså, ja, det är så viktigt för mig det här med pausen. Det är oerhört viktigt. Och i rätten, jag känner bara till och så känner jag liksom, nu har jag kommit med en plädering. Och så håller jag alltid och så tar jag en riktig paus. Och sen klämmer jag till med slutfasen. Så han hade liksom en strategi i det där. Men när jag kollade hans klipp, han pratade bland annat om cancer. Han hade fått en cancerdiagnos, han pratade om det där. Så att det var ju inte i rätten, men då hade han nästan inga pauser alls. Och där mätte de upp på KTH sen, en professor som jag jobbade med där. Och det var så intressant att han hade de kortaste pauserna som i jobbet använde de allra mest, tyckte han. Gudrun Schyman hade ju och det hade med taltempot att göra. Han var väldigt, väldigt snabb när han pratade, för han var ju så intensiv. Men sen så var det Gudrun Schyman som var liksom mer. Hon var ju tydlig och ville få fram sitt budskap. Så här, och hon var ju också väldigt tydlig retoriskt och övertänkt med vad hon ville säga. Och det tyckte jag var väldigt spännande att lyssna till. Och så var det Martin Lönnebo som hade en som kom uppifrån, som hade en liten sån dialekt och eftertänksam och pratade om tröstens ängel eller någonting. Han har ju enormt långa pauseringar. Och det var ju också spännande att höra att man i sin yrkesroll kan använda det. Och på det sättet. Och då tänker jag på de här politikerna. Ofta så har jag, när jag har lyssnat på dem, så är det ju i debatter. För jag tycker det är spännande. Men där får ju inte chans till pauseringar. De får ju inte chans att lägga upp en retorik som skulle kunna vara fungerande ordentligt. Eller som de vill. Eller de här utfrågningsprogrammen, 30 minuter eller någonting. Att det är liksom, det går ju på. Det är ju skjutjärnsjournalistik väldigt ofta. Så att det är svårt att säga. Sen kan man säga, ja men där brukar ju rösten fungera bra och sådär. Men det är en helhet också. Man kan inte bara skära ut rösten, utan det blir liksom, fast rösten är ju själens spegel. Det är visitkortet. Persona betyder genom ljud. Så att den är ju extremt viktig.
Om vi tar fasta på det här med den här skjutjärnsjournalistiken, och det är ju väldigt mycket av det som vi får se. Mm. Om vi ser våra politiker, så är det ju de sammanhangen. Det är väldigt sällan vi får se dem och pausera och så vidare på tv. Någon gång kanske om vi tittar på ett tal i Almedalen eller något sånt där. De får prata mera ostört så att säga. Men det är ju inte så många som kanske lyssnar på det. Tycker du på något sätt att det har förändrat politikernas sätt att prata idag jämfört med tidigare. Om vi tittar bakåt i tiden, gjort någonting med deras språk?
Det tycker jag, verkligen. Jag tänker på Gunnar Sträng och Tage Erlander, Olof Palme. Det var ju en helt annan, man hade tid på ett annat sätt. Vad är det tid det handlar om, eller vad handlar det om? Eller handlar det om respekt, eller att man gav mer plats åt att det betydde mer? Det var ju det här med efterkrigstiden och alltså jag vet inte, men det är en klar förändring i människors sätt att tala. Titta på Per Albin Hansson, skriver ju om det i boken också. Han sätter landsfadern som kommer in med den här skånskan, den här, och sättet att prata. Han gör lite uppehåll över tredje var fjärde ord. Upp, alltså, och man lyssnade. Man satt vid sin radioapparat och lyssnade på ett annat sätt. Idag är det, vi har ju ett sånt enormt mediebrus. Det är ju, folk ringer och frågar hur många kanaler vill du ha på tv? Ja, men jag har ettan, tvåan, fyran, det räcker liksom. Nej, men det, man kan blippa mellan allting. Liksom. Men Det är svårt att vara selektiv idag.
Med det sagt så hade ju USA en president som hette Obama för inte så länge sedan.
Yep.
Och jag själv, och jag ska bara testa vad du tänker. Han hade ju ett, i mitt sätt att se det, en otrolig förmåga att hitta de här pauserna. Så att man faktiskt ville lyssna vidare till vad han sa i nästa mening.
Mm.
Det lyckades han få till trots det här mediebruset som ju i och för sig har blivit värre nu, men ändå.
Verkligen. Nej, men jag håller med dig. En stor och god retoriker tycker jag, med en jättefin röst. Väldigt, väldigt bra med... Och sen så de presidenterna, de här människorna, de har ju alltså sina prompter på en till vänster, en till höger. Jag vet inte om jag har något fram till också, men så att man tittar åt det hållet så att man får med, man får liksom, man jobbar inte bara rakt fram, utan man får liksom med vänster sida av publiken, man får med höger sida av publiken, man liksom, man vidgar rummet. Och han jag tycker han har många fantastiska tal, absolut. Och hans fru är också en underbar talare, tycker jag, när jag har sett tal med henne. Men de har ju en annan tradition i USA också, med att träna på retorik. Och
man börjar med speech. Det tidigt?
Ja, det gör man väl, va? Tror jag. Och får ett annat självförtroende i det hela.
Självförtroende och det här pausering, hänger det ihop?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Att våga ta den platsen. För många människor, nu har jag precis varit och jobbat med en ledarskapskurs på Handelshögskolan. Jobbat med underbara människor. Och det är ju att ofta en sak som de gör, det är att det går för fort. Och då säger man, vänta in lite där. Är inte det här viktigt? Ta en liten paus efter det här. Så att få igenom fas. Men det känns som att det är, jag tar upp tid. Eller känns, ja, men då har man lämnat närvaro. För närvaro är ju så otroligt viktigt när man står på en scen. Och det här med att vara i rösten, att använda sin röst på rätt sätt. Närvaron, härvaron. Så att om man då... inte vågar ta det, man, nej men det är snart slut, ja nu har jag bara en halv sida kvar, alltså om man börjar tänka på det sättet, då är man ju inte närvarande överhuvudtaget. Men, och det är ju det man måste tänka på, det har vi ju också pratat om, att försöka hitta sin egen personlighet, att få vara den man är och att känna att man är respekterad. Det är ju inte alla människor som är. Herregud, det är många barn som far illa idag. Och det är väl där det startar. Så att jag tror absolut att du har rätt med det här. Pausen och självförtroende, att våga ta paus. Sen kan man skriva in det i sin manus också. Här ska jag lufta lite för att se hur det landar. Och så, det finns många knep som man har också.
Eller man kan vara helt tyst.
Ja.
Och bara titta på någon, som du säger. Och bara...
Ja. Ja, precis.
Apropå tillbaka till det här med
manipulativ tystnad.
Ja.
Visst.
Eller att använda, vi har pratat om att skrika, men att använda väldigt låg och tyst röst. Har jag märkt ibland att plötsligt kan det bli, jag försöker inte prata så högt, för vi är alltid anklagade för att prata högt. Och då pratar jag plötsligt lite tystare.
Ja.
Tystna alla runt bordet.
Ja.
Det är ju jättepinsamt.
Nej. Det är väl jätteskönt.
Ja, men jag pratar med en person, jag får inte att resten ska tystna.
Ja, men då är det väl någonting i din röst som lockar till sig människors uppmärksamhet. Att, nej, men det här måste vi lyssna på, det här låter spännande. Och det är ju många lärare som använder sig av det när det är skrikigt. Att ta ner rösten istället. Okej, då kan du ta fram sidan 34 i matteboken. Alltså istället för att skrika och överrösta. Så det är ett smart knep faktiskt.
När du säger lärare, men finns det inte ett antal yrkesgrupper som ju borde jobba mer med sin röst? För jag kan tänka mig att lärare blir ju ganska snabbt slut i sin röst
visst.
Och trötta.
Ja,
men,
jurister bland annat tycker jag. De får inte heller någonting att öva. Men också chefer som ska stå inför andra människor och prata och vara förebilder som inte har fått någon kunskap alls om sina röster.
Men det är väl väldigt få som har fått det?
Ja, det är väl det, va?
Ja, men alltså, ja, men jag tänker med, du behöver inte ta chefer som ska stå och prata inför 100 personer.
Nej, nej.
Det kan vara chefer som ska prata, mellanchef ska prata inför 6 personer igen.
Ja.
I ett konferensrum. Det är ju, tycker jag i alla fall, är bra mycket jobbigare än att prata inför 100 pers.
Vi har ju också det här med spegelneuron. Att vi, när du börjar prata så där tyst med en person kring bordet och folk börjar på att lyssna, det du förmodligen gör det är att aha, okej, han pratar och då tar man ner rösten själv liksom. Och då kan det bli ganska trevligt i rum att vi smittar varandra. Ja. Och det är likadant en människa som pratar starkt i ett rum. Det drar ju upp liksom. Det märker man ju, man går på en restaurang och folk får i sig lite vin. Och så börjar det, alltså man kommer in i lokalen 7 och så 22:30, då är det en helt annan ljudnivå. För då har folk fått i sig mer. Och så man har trissat upp den här stämningen, va. Så det är ju, vi kan tänka på det, att vi kan lugna ner ett rum. Vi kan glädja ett rum. Vi kan liksom skapa harmoni med våra röster. Tänker jag.
Hur kommer det sig att vissa människor kommer in i ett rum och så ser de bara där och så får de uppmärksamhet, medan andra människor kommer in i ett rum och det är ju knappt någon som har märkt att vederbörande har kommit in i rummet?
Visst är det spännande. Och det här har den engelska röstnästorn Patsy Rodenberg skrivit en bok om, som hon kallar för Presence. Och hon skriver om att det här med karisma som vi pratar om, va? Men någon kommer in, jaha. Nej, men, och man vet inte, någon har suttit där hela tiden och någon går ut, man märker inte att den har gått ut ens. Och om någon annan går ut så blir det helt kaos. Vad har hänt? Varför gick han eller hon? Och hon säger att det här har med energi att göra. Den energi vi kommer in med i ett rum. Viljeinriktning. Tankens kraft. Liksom, vad är det jag vill här? Förberedelse. Och vilken sinnesstämning man kommer in med. Alltså vilket, det är en utbyte av energi. Och hon menar att det har att göra med närvaron. Att man är närvarande. Och jag menar, skådespelare måste vara närvarande. För att överhuvudtaget kunna utföra sitt jobb. Så att det är ju bara så att vi måste träna på att vara mer närvarande. Och de här som kanske inte märks när de går ut och sen, de kanske har dåligt självförtroende, kommer in med, ja, men jag sätter mig ner en stund här lite vid sidan av och lyssnar. Och det är ju en annan sak än att komma in och veta att man har någonting att komma med i rummet, så att säga. Så att på det där svaret, så jag brukar ofta tänka på det där, och man ser det ju ofta i ett rum och i grupper vilka som är tongivande. Kan man säga. Det finns ju de som kompenserar och har tvärtom och tar upp all luft, allt syre i ett rum och pratar oerhört starkt och tar över och inte lyssnar över den här liksom bulldozer-människan. Och det är ju inte heller bra. Då blir det ju ett andra håll. Men vänta, nej, nu går jag, byter jag rum en stund. Så att det är ju att hitta någon slags mellanläge där man är närvarande, kan lyssna in både den jag har framför mig och mig själv, höra mina egna tankar och den andres tankar kanske, och sen så skapa ett möte, för det är möten vi är ute efter. Du har ju, din podd heter ju Spännande möten, och det är väl det liksom vi är ute efter, att ett utbyte av energi tillsammans, och då blir det bra möten.
Kan man lära sig karisma?
Nej, man kan lära sig närvaro. Man kan lära sig närvaro, och då tror jag att det kommer. Att lära sig att lämna sig själv i fred. Som jag brukar säga, att håll inte på och bråka med dig själv. Och, nej, men det här, och det där lät inget bra. Nej, men, vad pinsamt det här blir. Och så lämna dig själv i fred. Och försök bara vara närvarande. Då tror jag att man, då blir det en slags, då blir det en intressant, tycker jag. Och det är väl kanske det som är karisma. Vad vet jag?
Jag kommer bara tänka på en skådespelare.
Mm.
Persbrandt.
Mm.
Han, för mig är ju han en sån som har det i sitt... Jag har aldrig träffat honom i persona, men jag kan fortfarande tycka att reklamen, oavsett vad jag gillar, vad jag tycker om Bet365.
Vad heter det?
Bet365, alltså det är, han gör ju reklam för ett bettingbolag.
Oj då, jaha. Mm-hmm.
Och det kan man ju tycka vad man vill om. Ja. Jag tycker inte Persbrandt ska göra det egentligen. Personligen, men det är min personliga uppfattning. Men det spelar ingen roll. Men jag kan fortfarande tycka att när jag hör hans röst, och jag har hört det 100 gånger, det är samma reklam, så kan jag fortfarande tycka att jag gillar det.
Mm-hmm.
Och det måste ju finnas någonting där i hans framträdande, hans röst, ja, hans sätt att prata.
Ja, det är en igenkänning. Man känner igen hans röst. Precis som Margareta Krook och Ernst-Hugo Järgård gjorde reklam för Flora. Kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag faktiskt
inte ihåg. Nej, det var de gjorde ju bioreklam för det här. Och pratade om fleromättat fett och allt det där. Och det blir till slut så... De var ju så stora skådespelare så att de kunde ju göra det. Utan att det påverkade deras karriär. Och det kanske det här, alltså betting... bolag eller vad det nu är som Micke Persbrandt gör reklam för, det påverkar kanske inte hans karriär än att han får lite mer pengar i plånboken. Så att det är men det är ju den här igenkänningen, att man känner igen den här rösten. Man hör Astrid Lindgren liksom, det händer och skapar någonting i oss. Sagotanten, eller man hör Karin Boye, eller man hör vem det nu är, så är det ju fint, tycker jag, att man har den här igenkänningen. Men har vi någon fin avrundning?
Ja.
Det har vi, va?
Ja,
vad bra.
Du sitter med en programledare här.
Jo, men jag tror att vi har pratat om en del saker som är lite naturliga avrundningar, alltså för att liksom försätta punkt, eller hur?
Mm.
Jag tror det, ja. Mm.
Kan du ta över?
Men jag tänker på att det är någonting som man liksom...
Ja. Vi ser nog ihop det här.
Ja, vi är nog där.
Ja, det tror jag. Vi är där. Absolut, vi är där. Ja. Det är vi landar där, tror jag. Vi ska strax avrunda här. Och jag tycker vi har berört väldigt många olika delar i rösten. Vi har liksom snirklat oss fram lite bland olika ämnen här kring detta. En sak som jag har funderat på, det är ju det här med... finns det människor som har, men man har en bra röst för radio eller för podd, men det här funkar ju inte på tv? Eller tvärtom, vad är din erfarenhet?
Ja, vi skriver ju om det, Richard Nixon kontra John F. Kennedy. Richard Nixon satt på ett radiointervjuer, han var ju kanon alltså. Och sen så kom John F. Kennedy och så skulle de sitta i tv-intervju och mötas i en debatt. Och Richard Nixon, han hade ju sån konstigt kroppsspråk så det var inte klokt. Han satt ju liksom och gnissa och rörde sig hit och dit och konstiga blickar. Och John F. Kennedy var ju statsmannamässig och satt liksom med ena benet över det andra och händerna i knät och lyssnade och nickade och allt där. Och han, alltså det var ju det som gjorde att han kom fram väldigt starkt som presidentkandidat. Så att det är, ja, men tänk bara på det här med stumfilmen och sen så kom ljudfilmen. Det är absolut, det har vi ju varit inne och berört under den här stunden, du och jag, att man kommunicerar utan kropp, men sen så kommer kroppen till, och vad händer då? Så att det är absolut, det kan finnas programledare som nog skulle hålla sig till radion.
Och tvärtom kanske.
Och tvärtom kanske.
Och tvärtom kanske, ja. Och med det sagt då, så, och med det som vi har pratat om innan. Om det är någon som lyssnar här och har tagit till sig en massa grejer och så funderar på, ja, men det skulle ju vara bra med några tips där som man allmänt sett kan tänka på. Har du några tips att ge utifrån vad de flesta borde fundera på?
Ja, jag tycker att man ska fundera på sin andning och bli lite medveten om den och känna när den går upp i bröstkorg och om man kan hitta den ner i bäckenet, i bukflank. Och det, sitta och känna rumpan mot stolen, känna att man får ner den, hissen går ner istället för att gå upp. Det tycker jag är ett viktigt tips. Och sen så också att i och med att det här med att prata är ett muskelarbete så att man känner att man inte håller andan, att man inte, man måste liksom släppa efter så att man får in ny luft. För det är ju också det är då det händer, det här med att man börjar knarra och greja för att man inte har gett sig själv tillräckligt med avspänning i det här. Så att det hitta andningen och mena det man säger. Känna att man vi påverkar varandra hela tiden med våra röster. Och att det är en möjlighet. Man ska se det som en möjlighet och kunna använda sig av det.
Vems röst skulle du vilja lyssna på i den här podden då?
Ja, jag har, alltså, man får bara välja en. Jag har två.
Nej, du får välja hur många du vill.
Får man välja
ja,
två?
Absolut.
Ja, alltså, dels så tänker jag på då Donald Boström, denna fantastiska journalist, författare, fotograf som har jobbat i över 80 länder, som föreläser internationellt och som är ju en fantastisk berättare. En fantastisk, kan förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt med en ljuvlig röst. Han har en underbar talröst. Jag tycker alltid om att lyssna till Donald Boström.
Donald Boström?
Ja. Mm.
Och?
Och sen så tänker jag på Jessica Sandén, skådespelerskan. Ah. Som är så fantastisk, som också är en fantastisk berättare. Och väldigt kul att lyssna till. Och som har många, många spännande tankar. Och som kommer med en bok just om Särö, bland annat. Så att det är de två som jag har tänkt på.
Mm. Om man vill höra din röst någon annanstans, i något annat sammanhang.
Kan man köpa boken, för den har jag läst in.
Det har du gjort.
Ja, jag har gjort. Ja. Mm.
Men om man vill sitta så här och prata med dig eller kanske vill ha en lektion eller flera lektioner eller föredrag, hur får man kontakt med dig?
Ja, då kan man gå in på min hemsida evamariaros.se, Eva Maria med dubbelt V2O. Där finns det kontaktuppgifter. Eller jag finns ju på Dramaten.
Perfekt. Det är till Dramaten så finns du där, eller hur? Eva-Maria Ros, ett stort tack för att vi och jag fick tillgång till din röst i den här podden.
Tack själv, Gunnar.
Du har lyssnat till det 198 avsnitt av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Hoppas du fick några tankar kring din egen röst. Själv inser jag att trots att jag ofta befinner mig i en poddstudio flera gånger i veckan, knappt kan prata. Skönt att det finns utvecklingspotential. Nästa vecka så knyter vi an lite till samtalet du nyss har lyssnat på. Du ska nämligen få träffa klimatretoriken Maria Wollratz Söderberg. Tillsammans så ska vi bland annat diskutera varför vi å ena sidan äter vegetariskt, men å andra sidan kan köra SUV eller ta en flygresa till Mallis. Missa inte det. Tills dess, så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar när ni tror att Nordpolen smält bort helt. Ha det gött!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.